Kapitel 11. Den första bägaren. Jag förstår inte det här, protesterade Elaine. Hon hade inte blivit erbjuden någon stol. När hon börjat sätta sig hade hon tvärtom fått en kort tillsägelse att förbli stående. Fem ögonpar var riktade mot henne. Fem kvinnor med bistra, hårda ansikten. Ni uppför er som om vi hade gjort någonting fruktansvärt när det vi har gjort är att hitta vindarnas skål. De var i varje fall på vippen att göra det, hoppades hon. Det meddelande som Nalesin hade kommit springande med var ingalunda särskilt klart. Matt hade gett sig av med ett rop om att han hade hittat den, eller någonting väldigt likt det, tillstod Nalesin. Ju längre han pratade, desto mer vacklade han mellan absolut visshet och tvekan. Birgit hade stannat kvar för att bevaka Rianns hus. Hon verkade svettig och uttråkad. I vilket fall som helst hade det börjat röra på sig. Elaine undrade hur det gick för Ninni. Bättre än för henne själv, hoppades hon. Hon hade sannligen inte väntat sig det här när hon avslöjade att de lyckats. Ni har satt en hemlighet på spel som har bevarats av varenda kvinna som burit sjalen de senaste 2000 åren. Mary Lill satt med spikrak rygg och hade nästan helt förlorat sin kyliga behärskning. Hennes läppar var sammanpressade och hon tycktes vara nära ett raseriutbrott. Ni måste ha varit galna. Endast vansinne skulle kunna ursäkta detta. Vilken hemlighet, krävde Elaine att få veta. Vendine, som tillsammans med systern flankerade Mary Lill, rättade irriterat till sin ljusgröna kjol och sa: Det blir tid nog för det när du blir ordentligt utsedd, barn. Jag trodde att du hade lite förnuft i kroppen. Adeles, klädd i mörkgrå ylleklänning med brun kant, nickade sitt bifall till Vendines ogillande. Barnet kan inte klandras för att hon avslöjat en hemlighet som hon inte kände till, sa Karine Francie från Elaines vänstra sida och makade på sin stadiga kroppshydda på länstolen i grönt och guld. Hon var inte fet, men nästan, och hennes axelbredd och armars omfång kunde mäta sig med de flesta mäns. Tornets lag tillåter inga ursäkter, sköt Aretha skyndsamt in med aningen själv god ton och en sträng blick i de vanligen frågande bruna ögonen. Så snart man tillåtit någon ursäkt kommer man så småningom att godta allt ringare och ringare undanflykter, tills slutligen inga lagar finns kvar. Hennes högryggade stol stod till höger om Elaine. Hon var den enda som bar sin sjal, men Mary Lills salong hade ordnats som en rättssal, även om ingen kallade den för det. I varje fall inte hittills. Mary Lill, Adeles och Vendine satt vända mot Elaine som tre domare. Sarithas stol var placerad där klandrets säte skulle ha stått, och Karines där nådens säte borde vara. Men den gröna systern från Arad Doman, som skulle ha varit hennes försvarare, nickade tankfullt när den bruna systern från Tyr, som hade åklagarens plats, fortsatte. Hon har med egna ord tillstått sin skuld. Jag rekommenderar att barnet hålls kvar i palatset tills vi far härifrån. Med lite hårt och ordentligt arbete som kan hålla både hennes tankar och händer upptagna. Jag rekommenderar också en ordentlig omgång med toffeln med regelbundna mellanrum för att påminna henne om att inte gå bakom ryggen på en syster. Och detsamma för Ninive så snart man hittar henne. Elaine svalde. Hållas kvar. De behövde kanske inte kalla det för en rättegång för att det skulle bli det. Sarita hade kanske inte hunnit få det tidlösa ansiktet. Men de andra kvinnornas ålder tyngde ned Elaine. Adeles och Vendine hade nästan helt vitt hår och åldrade uttryck till och med i sina tidlösa anleten. Mary Lills hår var glänsande svart, men Elaine skulle inte ha blivit förvånad om hon fått veta att hon hade burit sjalen längre än de flesta kvinnor som inte var Aes Sedair levde. Det kunde för den delen Karine också ha gjort. Ingen av dem kom i närheten av hennes egen styrka med kraften, men all deras erfarenhet som Aishadir, all denna kunskap, all denna myndighet. Det var en hård påminnelse om att hon bara var 18 och för bara ett år sedan hade gått i vit novisklänning. Karin gjorde ingen ansats att besvara Saritas förslag. Kanske var det bäst att hon själv fortsatte med sitt försvar. Det är uppenbart att hemligheten som ni pratar om har någonting med samfundet att göra, men fränderna är ingenting du ska befatta dig med, barn, avbröt Merrill henne skarpt. Hon tog ett djupt andetag och slätade till sin silvergrå kjol med guldslitsar. Jag ämnar avkunna domen, sa hon med kall stämma. Jag samtycker och böjer mig för ditt beslut, sa Adeles. Hon gav Elaine en besviken blick och skakade på huvudet. Vendin viftade avfärdande med handen. Jag samtycker och böjer mig. Men jag håller med klandret säte. Karins blick kanske innehöll en droppe medkänsla. Kanske en droppe. Marylill öppnade munnen. Den försynta knackningen på dörren skar genom den bedövande tystnaden. Vad i ljusets namn, muttrade Marylill argt. Jag sa till Paul att inte låta någon störa oss. Karin, som visserligen inte var yngst men däremot lägst på styrkeskalan, reste sig och gled bort till dörren. Trots sin kraftiga kroppshydda rörde hon sig alltid som en svan. Det var Paul själv, Marylills kammarjungfru, som stack in huvudet och nedåt höger och vänster. Den slanka, gråhåriga kvinnan brukade vanligen uppvisa en värdighet som kunde mäta sig med hennes matmors. Men nu såg hon ängslig ut, vilket hon hade skäl till efter att ha trängt sig på mot Marylills befallning. Elaine hade inte blivit så glad att se någon sen Matt Cawthon dök upp i Tears klippa, en fasansfull tanke. Om inte Avienda sagt att hon snart hade uppfyllt sin tåg skulle hon ha varit frestad att be Karn ge henne smisk för att få ett slut på lidandet. Drottningen kom själv med det här, tillkännagav Paul med andlös röst samtidigt som hon räckte fram ett brev som var förseglat med en stor röd vaxklump. Hon sa att om jag inte omedelbart gav det till Elaine skulle hon gå in och göra det själv. Hon sa att det handlar om barnets mor. Elaine var nära att skära tänder. Systrarnas tjänstekvinnor hade alla anammat sina matmödrar sätt att tala om Ninive och henne, även om de inte brukade göra det när andra hörde. Hon ryckte ursinnigt åt sig brevet utan att vänta på Marylills tillåtelse, om hon nu skulle ha gett den, och bröt sigillet med tummen. Ers nåd, Elaine. Jag hälsar tronens dotter av Andor med ett glädjebud. Det har just kommit till min kännedom att er moder, drottning Morgase, är i livet och för närvarande är gäst hos Pedro Nile i Amador. Hennes högsta önskan är att återförenas med er på det att ni tillsammans må återvända till Andor i triumf. Jag erbjuder er eskort som skydd mot de rövare som nu hemsöker Altera så att ni tryggt och raskt kan sälla er till er mor. Förlåt dessa fattiga ord, nedrafsade i all hast. Men jag var viss om att ni ville höra den underbara nyheten så fort som möjligt. Tills jag kan lämna er vid er moders sida hälsar jag i ljuset förseglat. Yachim Carradin. Hon knycklade ihop pappret till en boll. Hur vågade han? Smärtan över hennes mors död och över att inte ens ha en kropp att begrava hade nätt och jämt börjat tona av. Och så hade Carradin fräckheten att håna henne på detta sätt. Hon omfamnade urkällan, kastade de vidriga lögnerna ifrån sig och ledde kraften. Mitt i sin bana flammade pappersbollen upp med en låga så het att endast ett puder av grå aska dalade ner över de blå och gyllengula golvplattorna. Det var vad Yashim Carradin var värd. Och vad gällde dessa kvinnor? Stoltheten från 1000 år av andoranska drottningar gjorde hennes ryggrad till stål. Marilyn for upp på fötter. Du hade inte lov att leda kraften. Nu släpper du genast. Lämna oss, Paul, sa Elaine. Nu. Kammarjungfrun stirrade storökt. Men Elaines mor hade varit noggrann med att lära sin dotter befallandets konst. Konsten att tala som en drottning från sin tron. Paul knixade hastigt och var på väg ut innan hon visste ordet av. När hon väl börjat röra sig tvekade hon endast ett ögonblick innan hon skyndade ut och stängde dörren bakom sig. Vad som än skulle hända var det uppenbarligen ämnat endast för Aesir. Vad har flugit i dig, barn? Rent ursinne översvämmade de sista resterna av Marylills återvunna lugn. Släpp urkällan ögonblickligen. Annars svär jag att jag personligen ska hämta en toffel i denna stund. Jag är Aesir. Orden lämnade hennes läppar kalla och hårda som stenar om vintern. Och det var Elaines avsikt. Carradines lögner och dessa kvinnor. Marilyn hotade att ge henne smisk med en toffel. De skulle erkänna hennes rättmätiga plats som syster. Hon och Ninive hade hittat vindarnas skål, så gott som i varje fall, och arrangemangen för användandet av den var i full gång. Ni har för avsikt att bestraffa mig för att jag äventyrat en hemlighet som uppenbarligen endast systrar känner till. Men ingen brydde sig om att berätta denna hemlighet för mig när jag erhöll min sjal. Ni har för avsikt att bestraffa mig som en novis eller antagen. Men jag är Aesir. Jag har upphöjts för att tjäna. Jag korades till Aesir av Egwene Alvear, den ämelintronande som ni påstår er tjäna. Om ni förnekar att Ninive och jag är Aesir, då förnekar ni även den ämelintronande som sände mig hit för att finna vindarnas skål, vilket vi har gjort. Jag tolererade inte. Jag ställer dig till svars, Marilyn Candevin. Underkasta dig den ämelintronandes vilja. Annars ska jag dra dig inför rätta som en upprorisk förräderska. Marilyns ögon stod ut ur sina hålor och hennes mun hängde vid öppen. Men jämfört med Karin och Sarita gav hon ändå ett samlat intryck. De såg ut som om de skulle kvävas av sin egen klentrogenhet. Vendin verkade milt häpen och satt med ett finger tankfullt tryckt mot läpparna under de något vidgade ögonen. Medan Erles satt framåt böjt och studerade Elaine som om det var första gången hon såg henne. Med kraften lyfte Elaine en av de höga länstolarna, lät den sväva till sig, satte sig ned och arrangerade kjolarna. Du kan lika gärna sitta du med, Marilyn. Hon använde fortfarande den befallande rösten. Uppenbarligen var det enda sättet att få dem att lyssna. Men blev ändå förbluffad när Marilyn verkligen sjönk tillbaka ner på sin plats. Sakta, hela tiden stirrande. Utåt visade hon upp en lugn, sval fasad. Men inom henne sköd vreden. Nej, den kokade. Hemligheter. Hon hade alltid tyckt att Aesirna hade för mycket hemligheter, till och med för varandra, särskilt för varandra. Förvisso hade även hon sina hemligheter, men det var av rent nödtvång och aldrig för någon som behövde veta. Och dessa kvinnor hade tänkt bestraffa henne. Din myndighet stammar från tornets sal, Marilyn. Ninives och min från den ämelintronande. Vår står över din. Från och med nu ska du få dina instruktioner från Ninive eller mig. Vi kommer naturligtvis att lyssna uppmärksamt på alla råd du kan ha att ge. Hon hade trott att Marilyns ögon var stora förut, men nu... Omöjligt, bubblade den grå systern. Ni är... Marilyn, sa Elaine skarpt och böjde sig framåt. Förnekar du fortfarande den ämelintronandes myndighet? Vågar du fortfarande det? Marilyn rörde på läpparna, men inga ord kom över dem. Hon fuktade läpparna. Hon skakade ryckigt på huvudet. Elaine kände en upprymd ilning genom kroppen. Allt det där om att Marilyn skulle ta order från dem var bara rent struntprat. Men hon skulle bli erkänd. Både Thom och hennes mor sa alltid att man måste börja fråga efter 10 om man skulle få en. Likväl var detta inte nog för att släcka hennes vrede. Hon hade god lust att själv hämta en toffel och se hur långt hon kunde driva det här. Fast det skulle förstöra allting. Då skulle de strax minnas hennes ålder igen och hur nyligen det var som hon lagt av sig novisklänningen. De skulle kanske till och med börja tänka på henne som ett olydigt barn igen. Vilket blåste nytt liv i hennes raseri. Men hon nöjde sig med. Medan du i tysthet begrundar vad mer det finns som jag bör få veta som ACD, kan Adeles och Vandin upplysa mig om denna hemlighet som jag har ställt på spel. Menar ni att tornet har känt till samfundet, fränderna, hela tiden? Stackars Rianne och hennes hopp om att undgå upptäckt av ACD:erna. Så nära de kunde komma att bli systrar, förmodar jag, svarade Vandin. Försiktigt. Hon iakttog Elaine lika uppmärksamt som systern nu. Trots att hon tillhörde gröna Aja delade hon många av Adeles manér. Med bedövade uppsyner såg Karina och Sarita klentroget en på Elaine, en på den tysta, rödkindade Marilyn. Till och med under troll och krigen fanns det kvinnor som inte klarade prövningarna eller inte var starka nog eller skickades iväg från tornet av någon av de sedvanliga orsakerna. Adeles hade anlagt en undervisande ton men inte överlägsen. Bruna systrar talade ofta så när de skulle förklara någonting. Med tanke på omständigheterna är det föga förvånande att många av dem var rädda för att bege sig ut i världen ensamma. Ej heller att de skulle fly till Barashta, som var namnet på den stad som låg här då. Fast huvuddelen av Barashta låg förstås där Rahad är nu. Inte för att ens en sten av Barashta finns kvar. Troll och krigen drabbade inte Eharon förrän sent. Men till slut utplånades Barashta lika fullständigt som Barsin och Shemal eller... Fränderna, avbröt Vandin henne vänligt. Adeles blinkade förvånat men nickade sedan. Fränderna fortsatte även sedan Barashta fallit på samma sätt som de gjort tidigare. Med att ta in vildbrukare och kvinnor som avhysts från tornet. Elaine rynkade pannan. Mor Ernan hade också sagt att fränderna tog emot vildbrukare. Men Rianne hade verkat oerhört angelägen om att hon och Ninive skulle bevisa att de inte var det. Ingen stannade någonsin särskilt länge, tillade Adeles. 5 år, kanske 10. Då liksom nu. När de väl inser att deras lilla grupp inte är någon ersättning för tornet ger de sig av till någon by för att bli helersker eller klokfruar eller liknande. Ibland glömmer de helt enkelt bort kraften, slutar ledaren och slår sig in på någon yrkesbana. I vilket fall som helst så försvinner de så att säga. Elaine undrade hur någon kunde glömma bort kraften på det viset. Önskan att leda och urkällans frestande närvaro fanns alltid där när man väl lärt sig hur man gjorde. Eichedir verkade emellertid tro att vissa kvinnor bara kunde lägga det bakom sig när det väl visade sig att de inte skulle bli Eichedir. Vandin återupptog förklaringen. De båda systrarna talade ofta så, ibland nästan en mening var och tog alltid smidigt vid där den andra slutat. Tornet har känt till fränderna nästan från början, kanske ända från början. I början kom de naturligtvis i skymundan för troll och krigen. Och trots att de kallar sig för fränderna så har de gjort just vad vi vill att sådana kvinnor ska göra. De håller sig dolda, döljer till och med att de kan leda kraften, drar ingen uppmärksamhet till sig överhuvudtaget. Under årens lopp har de till och med låtit oss få veta, på omvägar naturligtvis, i hemlighet, när någon av dem har råkat på en kvinna som falskeligen utgett sig för att vara Eichedir. Sa du någonting? Elaine skakade på huvudet. Karin, är det något te i den där kannan? Karin hajade till. Jag tror att Adeles och Vendin kan vilja ha någonting att fukta strupen med. Den domanska kvinnan tittade inte riktigt på den fortfarande storögda Marilyn innan hon gick till bordet där tekannan och kopparna var. Det förklarar inte varför, fortsatte Elaine. Varför är vetskapen om dem en sån hemlighet? Varför har de inte skingrats för länge sedan? På grund av rymlingarna förstås. Adeles fick det att låta som den mest självklara sak i världen. Det är sant att alla andra sammanslutningar har splittrats så snart vi hittat dem. Den sista för runt 200 år sedan. Men fränderna förblir små, tysta och obemärkta. Den där sista gruppen kallade sig för tystnadens döttrar. Men likväl var de knappast tysta. Bara 23 stycken allt som allt. Vildbrukare som samlats ihop och fått något slags utbildning av ett par forna antagna. Men de rymlingar, påminde Lane och tog emot en kopp av Karin med ett leende och ett tack. Hon hade inte bett om en åt sig själv men la förstrött märke till att kvinnan hade bjudit henne först. Vendin och hennes syster hade pratat en hel del om rymlingar på vägen till Ibordar. Adeles blinkade och återvände till ämnet. Fränderna hjälper rymlingar. De har alltid 2 eller 3 kvinnor i Tervallon som håller vakt. För det första kontaktar de alla kvinnor som blir avhysta från tornet på ett väldigt försiktigt vis. Och för det andra lyckas de hitta varenda rymling, noviser såväl som antagna. I varje fall är det ingen som har lämnat ön utan deras hjälp sedan troll och krigen. Ja visst, sa Vendin när Adeles gjorde ett uppehåll för att ta emot en kopp av Karin. Hon hade erbjudit den till Marilyn först, men Marilyn satt bara hopsjunken och stirrade dystert ut i luften. Om någon lyckas fly så vet vi precis var vi ska leta, och det slutar nästan alltid med att rymlingen är tillbaka i tornet och önskar att det aldrig börjat klia i fötterna på henne. I varje fall så länge fränderna inte vet att vi vet. Så snart det händer kommer det att bli som före frändernas tid. När en kvinna som flydde från tornet kunde springa iväg åt vilket håll som helst. Det var fler då. Acedair, antagna, noviser och rymlingar. Och vissa år kom 2 av 3 undan, andra år 3 av 4. Tack vare fränderna får vi tillbaka åtminstone 9 av 10. Så du kan förstå varför tornet har bevarat fränderna och deras hemlighet som kostbara juveler. Det kunde Elaine. En kvinna var inte färdig med vita tornet förrän vita tornet var färdigt med henne. Dessutom skadade det inte tornets rykte om att vara ofällbart att man fångade alla rymlingar. Nästan alla. Nu visste hon. Hon reste sig upp och till hennes stora förvåning gjorde Adeles sammalunda, liksom Vendin som viftade bort Karins framsträckta kopp samt även Charita. Till och med Marilyn efter en kort stund. Allihop betraktade henne förväntansfullt, även Marilyn. Vendin la märke till hennes förvåning och log. En annan sak som du kanske inte vet. Vi är ett grälsjukt släkte vid Acedair. Och var och en bevakar svartsjukt sin plats och sina rättigheter. Men när någon står över oss eller ställs över oss brukar vi följa henne tämligen ödmjukt för det mesta. Hur mycket vi än må knorra över hennes beslut sinsemellan. Ja, det gör vi faktiskt, mumlade Adeles lyckligt som om hon just hade upptäckt någonting. Marilyn tog ett djupt andetag och var en kort stund strängt upptagen med att rätta till kjolarna. Vendin har rätt, sa hon. Du står över oss av egen kraft och jag måste erkänna att du uppenbarligen har blivit ställd över oss. Om vårt uppträdande fordrar bestraffning. Nå, i så fall kommer du att tala om det. Vart ska vi följa dig, om jag får fråga? Inte i någonting av detta fanns det någon sarkasm. Om något var hennes röst hövligare än Elaine någonsin hade hört den förut. Hon trodde att alla Eishadir som någonsin levat skulle ha varit stolta om de kontrollerat sitt ansiktsuttryck så väl som hon gjorde just då. Allt hon hade velat var att de skulle erkänna att hon var Eishadir. Hon kämpade emot en plötslig lust att protestera, säga att hon var för ung och oerfaren. Man kan aldrig lägga tillbaka honungen i bikupan, som Lini brukade säga när hon var liten flicka. Egwen var inte äldre än hon. Hon andades in och log varmt. Det första vi måste minnas är att vi allihop är systrar, i ordets alla bemärkelser. Vi måste arbeta tillsammans. Vindarnas skål är allt för viktig för någonting annat. Hon hoppades att de alla skulle nicka entusiastiskt när hon berättade vad Egwen hade för planer. Vi ska kanske sätta oss igen. De väntade på henne innan de åter slog sig ner på sina platser. Hon hoppades att Ninive klarade sig en tiondel så bra på sitt håll. När Ninive fick veta det här skulle hon svimma av bestörtning. Jag har själv någonting att berätta om fränderna. Snart nog var det Merrylill som såg ut att kunna svimma av bestörtning. Och Erdeles och Vandine var inte långt därifrån. Men likväl fortsatte de säga. Ja, Elaine, och om du säger det så, Elaine. Kanske skulle allting gå lätt och smidigt från och med nu. Bärstolen gungade fram genom vimlet av festande människor längs kajen när Mogadin fick syn på kvinnan. Hon blev just hjälpt ner från en täckvagn vid en av båtplatserna av en lakej i grönt och vitt. En bred befjädrad mask dolde hennes ansikte mer fullständigt än Mogadins, men hon skulle ha känt igen de bestämda stegen. Känt igen denna kvinna, hur och var hon än såg henne. De snidade skärmarna som tjänstgjorde som fönster i den slutna bärstolen var absolut inget hinder. Två män med svärd vid sidan klättrade ner från vagnens tak och följde den maskerade kvinnan. Mogadin dunkade näven i sidan på bärstolen och ropade stopp. Bärarna stannade så tvärt att hon nästan slungades framåt. Folkmassan forsade förbi. En del gastade svordomar åt hennes bärare för att de blockerade vägen. Andra upphov gladare rop. Här nere vid floden var trängseln inte större än att hon kunde se genom luckorna. Båten som la ut från kajen skulle inte vara svår att känna igen. Taket på den låga hytten i bakänden var rödmålat. Något som hon inte såg på någon av de andra som väntade längs stenpiren. Hon fuktade läpparna och rös. Moridins instruktioner hade varit otvetydiga och det hade inte lämnats några som helst tvivel om priset för olydnad. Men ett kort dröjsmål skulle inte skada, åtminstone inte om han inget fick veta. Hon kastade upp dörren, klev ut på gatan och tittade sig hastigt omkring. Där, det är där värdshuset med utsikt över kajen och floden. Hon hissade upp kjolarna och skyndade iväg utan minsta oro för att någon skulle hyra hennes bärstol. Tills hon befriade bärarna från tvångskraftens garn skulle de säga till alla som frågade att de var upptagna och stå kvar där tills de dog av svält. En väg öppnade sig framför henne. Män och kvinnor i befjädrade masker kastade sig åt sidan innan hon nådde fram till dem. Hoppade undan med pip och tjut medan de tog sig om den kroppsdel där de trodde att någon stuckit dem, vilket någon hade. Hon hann inte väva raffinerade flöden genom så många medvetanden, men en svärm nålar av luft dög lika bra här. Den bastanta värdinnan på roddarens stolthet hoppade nästan också högt när hon fick se Mogadin komma inskridande i skänkrummet i skinande scharlakansrött siden broderat med guldtråd och svart siden som gnistrade lika mycket som guldet. Hennes mask var en kaskad av kolsvarta fjädrar med en vass svart näbb, en korp. Det var Moridins skämt, hans befallning, liksom även klänningen. Hans färger var svart och rött, sa han, och medan hon tjänade honom skulle hon bära dem. Hon var klädd i livré, hur elegant det än var, och kunde ha dödat alla som såg henne så. Istället spann hon en hastig väv kring den rundkindade värdshusvärdinnan som sträckte upp henne och fick henne att spärra upp ögonen. Det fanns inte tid för finkänslighet. Vid Mogadins befallning att visa henne taket sprang kvinnan upp för trappan utan räcke i ena änden av rummet. Det var förmodligen ingen av de fjäderklädda dryckesgästerna som såg någonting orimligt i värdinnans uppförande, tänkte Mogadin med ett litet skratt. Roddarens stolthet hade antagligen aldrig sett en så förnäm gäst förut. På det platta taket vägde hon snabbt faran i att låta kvinnan leva mot den med att döda henne. Lik hade en tendens att förr eller senare peka ut sina mördare. Om man ville hålla sig gömd och ostörd i skuggorna dödade man aldrig om det inte var nödvändigt. Hastigt ändrade hon tvångskraftens vävar och sa åt kvinnan att gå ner till sitt rum, lägga sig att sova och glömma att hon någonsin sett henne. Brådskan gjorde att kvinnan kanske skulle förlora hela dagen eller vakna något trögare än hon varit förut. Så mycket i Mogadins liv skulle ha varit så mycket lättare om hennes gåvor i tvångskraften hade varit större. Men i vilket fall som helst kilade kvinnan iväg, ivrig att lyda, och lämnade henne ensam. När luckan stängdes med en duns på det smutsiga, vitkaklade taket flämtade Mogadin till vid en plötslig förnimmelse av fingrar som smekte hennes medvetande, kände på hennes själ. Mogadin gjorde så ibland, som en påminnelse, sa han, som om hon behövde påminnas mer. Hon tittade sig nästan omkring efter honom. Hennes hud knottrade sig som för en plötslig kall vindil. Beröringen försvann och hon rös igen. Den påminde henne, både när den kom och när den gick. Mogadin kunde själv uppenbara sig var som helst, när som helst. Det var bråttom. Hon hastade bort till den låga muren som omgav taket och sökte med blicken över floden som bredde ut sig nedanför. Tjogtals med båtar av alla upptänkliga storlekar drevs fram av sina åror mellan de större fartygen som låg för ankar eller gick för segel. De flesta båtar av de slag hon sökte hade ruff av omålat trä. Men där såg hon ett gult tak, där ett blått, och där mitt i floden och hastigt stävande söderut ett rött. Det måste vara den rätta. Hon kunde inte öda mer tid här. Hon lyfte händerna. Men just som landselden sköt fram var det någonting som rörde sig kring henne och hon ryckte till. Mogadin hade kommit. Han var här och han skulle. Hon stirrade på duvorna som flaxade iväg. Duvor. Hon var nära att kasta upp sitt maginnehåll över taket. En hastig blick mot floden fick henne att morra ilsket. Eftersom hon hade ryckt till hade landselden som skulle skära rakt genom hytten istället skurit diagonalt genom båtens mittparti, ungefär där rorgängarna och livvakterna hade stått. Eftersom rorgängarna hade bränts bort från väven innan landselden träffade befann sig nu båtens två halvor gott och väl 100 steg uppströms. Men kanske var det inte en fullständig katastrof. Eftersom utsnittet ur båtens mitt hade försvunnit samtidigt som rorgängarna verkligen dog hade flodvattnet haft flera minuter på sig att strömma in. De två båthalvorna sjönk i en kaskad av skummande bubblor medan hon såg på och drog med sin passagerare ner i djupet. Plötsligt slogs hon av vad hon hade gjort. Hon hade alltid verkat i det fördolda, alltid hållit sig gömd, alltid. Varenda kvinna i staden som kunde bruka kraften skulle veta att någon hade använt en stor mängd av cider. Om än inte till vad. Och alla som tittat åt det hållet hade sett det spjut av flytande eld som skurit genom eftermiddagshimlen. Fruktan gav henne vingar. Inte fruktan. Ren fasa. Hon samlade sina kjolar, sprang ner för trappan, sprang genom skänkrummet där hon törnade emot bord och människor som försökte komma ur vägen för henne. Sprang ut på gatan, allt för rädd för att kunna tänka, och slog sig en väg genom trängseln med sina bara händer. Spring, ylade hon medan hon slängde sig in i bärstolen. Hennes kjol fastnade i dörren, men hon slet loss den. Spring! Bärarna satte sig i rörelse med sån fart att hon kastades omkring inne i bärstolen, men hon brydde sig inte om det. Hon tog spjärn med fingrarna utstuckna genom de snidade fönsterskärmarna och skakade okontrollerat i hela kroppen. Han hade inte förbjudit detta. Han kanske skulle förlåta eller till och med ignorera hennes självständiga handling här om hon bara utförde hans instruktioner snabbt och effektivt. Det var hennes enda hopp. Hon skulle få Phelion och Ispen att kräla.